Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
För att ge det nyfödda barnet den absolut tryggaste starten i livet ska vi träffa undersköterskan, doulan, författaren och bära barn-coachen Ulrika Kasselbrandt. För hon ska få lära oss hur och varför vi ska bära barn i sjal. Härligt att du lyssnar och jag, Carina Barnmorska, hälsar dig varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Babys podcast. Så hälsar jag såklart dig, Ulrika, varmt välkommen till oss.
Tack, roligt att vara här.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag är ledig från Neo idag. Eller jag har lite admin-tid också som jag ska fixa mig. Jag har ett amningsprojekt som jag jobbar med som är väldigt spännande som jag får lägga tid på. Så det känns roligt.
Men du... introduktionen, undersköterskan och då är det neonatalen. Var jobbar du någonstans?
Jag jobbar på Huddinge och har varit där i snart 3 år.
Och så doular du?
Precis, och det är lite svårt att få tid till det nu, men lite uppdrag kan jag ta. Jag hade ett i våras där jag främst var förlossningsfotograf men också lite doula. Så det är... ja, fantastiskt då, att få vara med vid födsel också och få träffa barn som är helt friska från starten också.
Inte bara. Men då lägger vi till fotograf till det här CV:et.
Det kan man göra, jag håller på med lite av varje.
Mm. Men du, det här, ditt mission är ju att sprida kunskap, stötta och stärka blivande och nyblivna föräldrar för en tryggare start i livet.
Precis, och det är ett otroligt spännande arbete.
Och väldigt viktigt.
Väldigt viktigt, ja. Och väldigt roligt att få göra det på Neo också. Innan jag började på Neo så jobbade jag mer med föräldrar. Jag hade kurser för föräldralediga och sådär i bärande. Och babypottning och babytecken. Och doulade en del och sådär. Men sen svårt att få liksom... alla uppdrag och så räcka till, eller att jag ville ha lite mer struktur, så då tänkte jag att jag kunde bli undersköterska. Jag blev sugen på det när jag doulade faktiskt, att jag ville se liksom mer av vården. Jag ville få komma in i personalrummet och liksom höra hur snacket gick och så. Så då tänkte jag, alltså utbildade mig till undersköterska, och jag tänkte att jag skulle jobba på förlossningen, men så hade jag en kompis som jobbar på Neo, och hon tyckte att jag skulle komma till dem istället, så gjorde jag praktik där och jag blev helt förälskad faktiskt. Och man jobbar ju väldigt mycket med så här hudnära vård och så. Och man jobbar mycket med så här anknytning. Det är liksom mycket grunden av förhållningssättet är att stärka anknytningen för oss omvårdnadspersonal. Liksom, samtidigt som vi ser till att barnen ska må bra och utvecklas och bli friska.
Ja, för det här att vi träffar alldeles nyfödda och sen lite större barn också, det omfattar ju många saker. Men det jag tänkte idag det ska handla om och det vi ska prata om, det är ju att ha närhet till barnet. Alltså på det sättet att bära barn. Och jag vet att du har ju gått lite djupare in i det här och till och med skrivit en bok om det. Och därav så ska du få berätta mer för oss. Och jag tänker det här att bära barn i bärsjal, finns ju olika sätt att bära barn på då, men det kan ju vara nyckeln till så mycket. Vi har ju ett språk hos barnet som vi lär oss. Vi kanske lär oss signaler snabbare. Men det finns ju så mycket, men om vi börjar från början, Ulrika, var börjar vi? Varför vi ska bära barn nära? Är det en bra start?
Gud, det är den bästa starten tycker jag. Nej, men det finns så mycket som talar för att, att det är liksom det barnet och kanske också föräldern inte förväntar sig att få nära, vara nära efter födseln. Dels för att man kan se att föräldern liksom fortsätter att utgöra den optimala miljön för barnet. Och då inte bara den ammande föräldern kanske, om föräldern ammar, men båda föräldrarna också. Dels för att om man tittar på hur barn, små barn, nyfödda barn och barn som är några veckor eller några månader beter sig på den vuxnes kropp, så kan man se att de använder sina reflexer för att hjälpa till vid bärandet. Och inte bara att de kan gripa tag med sina små nävar, utan också att man, om man tittar på hur de jobbar med fötterna till exempel, om man ser till att när man bär barnet att det är så stor utsträckning som möjligt för att vara utan strumpor till exempel, så kan man se hur det jobbar med tårna och fötterna för att liksom stabilisera sin position. Och när det har blivit några månader, sådär 3 månader kanske, så ser man hur det krokar tag med sin arm om förälderns arm som den blir buren av, som en förlängning av liksom gripreflexen. Och det allra nyfödda barnet kurar ju också ihop sig, vilket också underlättar bärandet. Det är skillnad att liksom bära ett barn som bara ligger slappt raklång. Om man tänker en 4-åring som sover eller som stretar emot. Det är ju bra mycket jobbigare än ett barn som hjälper till och håller sig fast. Och det gör små nyfödda barn reflexmässigt. Så det är väldigt häftigt. Och det kan man kika på. Ett av argumenten tycker jag som också talar för bärandet. Och barnen gör det, alltså att de hjälper till reflexmässigt i större utsträckning om man bär dem i sina armar. Att man inte använder bärdon. Men bärdon kan ju också underlätta för en själv för att variera bärandet. Och barnen sover också. Också väldigt gott i bärdon också. Så att det kan underlätta om man kanske behöver 2 händer eller armar att använda. Och en annan grej som jag tycker är så häftig också, att om man tittar på hur små barn beter sig i famnen också, så kan man se att de använder förälderns kropp som en del i sin kommunikation, liksom som ett kommunikationsverktyg. Tydligast är kanske så här barnet som själv tar sig till bröstet eller som signalerar liksom genom hacka på bröstet och så, att det är väldigt tydligt att det är till bröstet det vill. Och små barn signalerar också sin nödighet som tydligast när de är tätt intill, att de blir oroliga eller stretar ifrån i famnen eller så. Att de helst inte vill kissa eller bajsa på den som de blir buren av. Jag har tidigare skrivit en bok om just det, babypottning också.
Exakt. Och det var lite det här jag var ute efter, att just bära barn på det här sättet. Att det kanske är lättare att tyda barnets signaler när vi är så nära.
Precis, och det ger ju en tillfredsställelse och självförtroende som förälder att förstå sitt barn i större utsträckning. Så det kan vara väldigt liksom, ja, man kan tänka sig, är det inte jobbigt att bära barn då? Ja, men det kan verkligen vara en tillgång att förstå sitt barn i större utsträckning. Förstå barnets gny och gnäll och så. Att det verkligen ger mindre stress i vardagen. Och att barn också kan man se när de får vara hos föräldern i famnen, i armarna eller i ett bärdon, en bärsjal eller bärsele. Att de också blir lugnare, skriker i mindre utsträckning. Sänker stresshormoner, ger liksom jättemycket oxytocin som är ju vårt må bra hormon som ni har pratat om mycket i podden också. Och det mår man ju bra och liksom ger en positiv känsla liksom. Så otroligt mycket gos, liksom bara gosfaktorn i sig kan ju vara ett argument för många varför man vill bära barn.
Absolut. Jag håller med. Men du har säkert tittat på forskning. Vad säger den?
Jo, men forskningen säger just det, att det sänker stresshormoner. Att det främjar barnets viktökning, stabiliserar blodsocker, hjälper barnet med temperaturen. Barnet skriker i mindre utsträckning. Att det ökar lyhördheten för föräldern. Det främjar amningen också. När barnet är fysiskt nära och har tillgång till bröstet. Det främjar också amningen på det sättet att det är lättare för föräldern att läsa av barnets signaler. Det har man också gjort studier på. Så det finns mycket forskning som backar det här också. Även om man förstås önskar att man forskade ännu mer på området.
Men du, då tänker jag så här att det du sa nu, det är främst då när vi är inne på de här fördelarna och det forskningen stärker. eller ha med sig. Och det är ju superbra, men det finns ju också den bärande, tänker jag. Och då har vi en mamma här. Nu kan det ju vara olika vuxna som bär barnet. Men någonstans läste jag att det minskar förlossningsdepression. Är det någonting du kan se i forskningen?
Jo, men det har jag också mött att man ser att det kan finnas sådana tendenser att det kan minska förekomsten av förlossningsdepression. Och då kan man ju tänka dels att det är att barnet, eller dels att det underlättar för föräldern att kunna läsa av barnet i större utsträckning. Och det ökar självförtroendet som förälder och att man känner sig mindre vilsen kanske i början, vilket är en stöttning. Och sen också oxytocinet som det ger. Och sen kan det, om det är så att man kanske upplever bärandet eller närheten från barnet som väldigt påfrestande. För så kan det ju också vara. Det beror lite på vad man har med sig i bagaget när man får barn också. Då kan att successivt närma sig barnet. Det kanske den andra föräldern eller någon annan liksom vuxen som också finns med. Som kanske har barnet nära främst i början. Men då att man får chans att liksom långsamt närma sig barnet kan också liksom vara väldigt läkande och gynnsamt. Och i och med att det också främjar amningen så kan det underlätta amningen. Underlättar det amningen så kan det också minska risken för förlossningsdepression också. För har man en förväntan att vilja amma och att det inte går sen, då ökar det risken för förlossningsdepression. Så på det sättet så också minskar det risken för förlossningsdepression i och med att det också främjar amningen och anknytningen.
Det blir ju den här goda cirkeln helt enkelt.
Ja, men precis. En främjande spiral så.
Ja, väldigt mycket så.
Och sen att det också liksom är stärkande för kroppen när man ska komma tillbaka. Exakt. Efter födseln. Och också att det är främjande för att det, när man har barnet hos sig i en bärsjöl eller bärsjöl, så kan det vara lättare att komma ut och göra det som man har gjort tidigare. Liksom. Särskilt om man bor i en storstad och man tycker att det är jobbigt med vagn. De ska åka hiss överallt och hålla på. Man känner att man är i vägen, så är man väldigt smidig i rulltrappor och när man rör sig runt på stan när man har barnet i en bärsjöl och bärsjöl. Och barnet är generellt nöjdare i en bärsjöl eller bärsjöl också, så att det är kanske lättare att så här, gå på vernissage om det är nu det man brukar göra, eller alltså att man kan hålla på med mer grejer, för barnet är ändå liksom hos föräldern medan det är längre från i en vagn, och då kan vara svårare kanske att vara iväg längre stunder, eller det beror helt på hur barnet också trivs i vagn.
Men det blir en ökad frihet helt
enkelt. Det blir en ökad frihet. Det är lättare att komma ut i skogen. Eller det kanske är helt omöjligt att komma ut i skogen beroende på var man bor om man har vagn. Liksom. Men då kan man ju gå precis vart man vill. Vilket också främjar välmående liksom, och fysisk aktivitet. Och, så.
Ja, det bidrar ju återigen till ett ökat oxytocinflöde.
Mm.
Det här precis. Härliga lugn- och rohormonet som är så viktigt under hela livet, men i stor del här också, i födandet och därefter.
Precis, kroppen har ju varit smart där och liksom skaffat oss ett hormon som gör att vi mår bra samtidigt som det främjar liksom utdrivning av mjölken och födandet och läkningsprocessen efter födseln och så.
Anknytningen till barnet.
Anknytningen till barnet, precis.
Men då om man tittar på kroppen då, om jag tänker till den då mamman som har fött barn. Hennes muskler och ryggmuskler, skulle man kunna tänka sig att det stärker? Nu beror det på, och det kanske vi kommer in på, hur och var man bär barnet. Men stärkta ryggmuskler, eller är det jobbigt för kroppen rent fysiskt att bära?
Omställningen efter födseln är ju liksom jobbig, men är ju också så här en naturlig del av processen att gå från liksom att vara gravid till att föda och sen ta hand om barnet. Och barnet är ju litet i början, och då kan man ju vänja sig successivt vid barnets tyngd samtidigt som barnet växer. Så det är ju hjälpsamt för kroppen liksom, att det är litet först och sen så växer det, och bär man det från början och då menar jag inte att man ska så här, hålla på att bära barnet hela tiden från början efter födseln, utan det är väldigt viktigt att vila och ta paus, och kanske man kanske ligger mest med barnet i sängen första tiden också. Att det kan vara mer gynnsamt för kroppen, men att det blir ändå en del bärande liksom, att man övar upp både armmuskler och ryggmuskler och magmuskler och liksom, axlar och nacke och liksom sin egen kropp, och att det sker successivt är ju väldigt främjande. Och sen skulle jag förespråkar alltid att man varierar bärandet. Bär gärna i armarna, bär gärna liksom gärna med kanske olika bär om man har möjlighet, eller i alla fall att man bär, om man har ett bär då, det kanske, ja, kanske för många är vanligt att man har en bärsjal eller en bärserie, så varierar man att bära i armarna om man bär i bärdonet också. Och bärsjal kanske man kan variera lite olika knytsätt och sådär också, vilket belastar kroppen olika, vilket är främjande också. När det blir statiskt så är det oftast det som är påfrestande för kroppen, att man bara bär på ett och samma sätt hela tiden.
Men där är det jätteviktigt att vi har en ergonomi i bärandet.
Precis, och när vi bär i våra armar så är vi oftast väldigt bra på att variera oss, för att det blir tungt att bara bära på ett sätt hela tiden. Men det är bra att tänka på att man, om man lägger upp barnet på sin högra axel, att man också den varierar till vänster axel, inte bara har barnet på sin högra sida liksom hela tiden. Men just varierandet är väldigt positivt, och det som man som fysioterapeuter och osteopater och så också förespråkar. Och sen kan man ju också se till, det finns ju väldigt mycket liksom så här yoga för mammor eller olika typer av träningsappar eller träning som man kan också ägna sig åt. Och det är ju också väldigt bra, och det kanske man kommer igång med först efter några, jag vet inte, några månader eller veckor i alla fall. Det är inget som man gör precis från start, men det stärker ju också kroppen och gör det möjligt att bära mer och bära längre och så, och att kroppen ska orka. För det är klart att det blir tungt också. Särskilt om man bär mycket.
Men du, vad skulle du säga? För att vi kan ju bära barnen på bröstet, på höften, på ryggen. Vad är fördelaktigt? Kanske finns fler sätt att bära på. Vad är dina rekommendationer?
Alla de tre skulle jag säga då. Variera bärandet. Sen så kanske det dröjer lite innan man bär det på ryggen. Om man inte är väldigt trygg med att använda bärsjal på ryggen, då kan man ju använda bärsjal på ryggen även med ett nyfött barn. Men de flesta börjar inte där. Och även jag som var van att bära och knyta på många olika sätt valde att vänta också med min yngsta innan jag bar henne på ryggen. Dels för att det var så mysigt att ha henne fram och att jag hade inget behov av att ha henne på ryggen. Men annars är just variationen väldigt positiv för kroppen. Och att man, det finns liksom inte en bärsjal eller bärsel eller ett bärsätt eller så som man kan säga är bäst heller för alla alltid, utan variation och sen också det som fungerar för en själv. Vi har ju olika kroppar, och jag har själv fått tre barn, och mitt bärande har sett olika ut med alla tre barnen, beroende på att min kropp har varit olika med alla tre barnen också. Och de har varit olika också och föredragit olika grejer, och vi har haft olika liksom livssituation. Så det påverkar ju också. Så en öppenhet för att bärandet kan se ut på olika sätt tror jag är fördelaktigt. Så att man inte är helt fast med att det måste vara på ett visst sätt.
Mm.
Eller om man känner att bärsjalen eller bärsjalen inte är skön, att man då kan testa annat. Eller få hjälp med hur man kan använda den av till exempel en bärbarnkort.
Men det är flexibiliteten där, och vi ser alla olika ut. Min poddpartner, fantastiska Rebecca Kaplan Sturk, har ju tre barn och burit alla sina tre barn i olika bärsjal också. Hon har visat fantastiska bilder, och ett av barnen ända upp till 2 år och på olika sätt. Eller på olika ställen på bröstet, höften, ryggen, provat olika. Hon säger att det var ju fantastiskt att kunna göra det. Just den här samspelet som man har med barnet, anknytningen, närheten. Den här ökade friheten att kunna äta, laga mat, göra massa med olika saker som du kanske inte kan göra, eller då barnet inte är nöjt om det inte får vara med dig. Så att det har ju massa fördelar som vi har varit inne på. Men jag tänker då en kategori som har fött på ett annat sätt med kejsarfödsel. Hur tänker vi med dem? När kan de börja, eller om vi börjar med först, när kan vi börja efter en vaginal förlossning?
Att bära? Så fort man känner sig redo själv. Liksom, har man haft en utdragen födsel så kanske man är trött, yr. Eller liksom, har man förlorat blod så kanske det tar ett tag innan man liksom känner sig stabil i kroppen. Så att man ska ju känna att man har balans själv. Och att man inte blir yr, att det finns risk att man skulle svimma eller så till exempel. Men annars, både vid vaginal födsel eller kejsarfödsel, så brukar man kunna bära barnet. Alltså barnets vikt brukar vara okej att bära. Sen får man känna efter vilken typ av bärdon som fungerar. Men många använder kanske armarna i början. Liksom, att man bär barnet i famnen inledningsvis. En del med snitt kan känna att det kanske gör ont att ha ett avbärarbälte. Alltså som på många bärselar. Som många bärselar har precis över snittet. Det kanske inte är så bekvämt i början. Men det kanske kan hända att det finns någon som föredrar det också. Alltså att man får utgå från sin egen kropp. Barnet är ju också litet, så att oftast hamnar barnet väldigt högt upp på mammas bröst. För det kan vara att föredra säkerhetsmässigt att barnet hamnar högt upp. För då har man bättre koll på det också. Det hamnar inte, det finns ingen risk att det hamnar liksom med näsan i bysten. Precis. Vilket kan vara fördelen när det ammar. Men alltså man vill inte att det sover med näsan in mellan tuttarna. För att det skulle kunna förhindra barnets andning. Men så att man har ändå barnet högt upp. Så att ofta så hamnar barnet ovanför snittet då ändå. Och om man känner att det känns okej. Okay, att man inte får ont eller så.
Så inget hinder är en kejsarfödsel för att bära barn?
Nej, det skulle jag inte säga. Det beror helt på. Nu träffar ju jag så mycket kvinnor på Neo förstås som inte mår så bra. Som har alla möjliga olika hälsoproblem och så. Så då kanske det dröjer ett tag innan man orkar. Men generellt sett så absolut att utgå från den egna kroppen.
Exakt, och där måste man ju ta hänsyn till sin hälsa, vad man orkar. Och det finns inga måsten och det är inget tvång, utan det finns fördelar med olika sätt såklart. Men om man pratar om barnets ålder, när kan vi börja bära barnet? Och då tänker jag att finns det, du som jobbar på NEO då också, finns det prematura barn som vi avråder till att bäras på det här sättet? Eller är det en extra fördel när vi är för tidigt födda?
Ja, de för tidigt födda, då vill vi gärna att de ska få sitta hud mot hud med mamma och pappa så mycket som möjligt. Men det beror ju lite på vilken vecka man är född i också. Men när man är född i vecka 25, 26, 27, 28, 29 kanske till och med 30. Ja, det beror lite på hur man mår. Men då orkar man liksom inte riktigt med att det rör sig så mycket i början. Det kanske man gör från vecka 30, men man får ta det väldigt lugnt, så att i början så får ju föräldrarna bara sitta med barnen då. Och de behöver vara en vecka 26, 27, 28, behöver vara liksom i en position som är lite lutande. För att de är sköra och det skulle medföra liksom risker om man går runt med barnet. Dels är de ofta uppkopplade på olika maskiner och också sladdar och sådär. De behöver andningsstöd. Så det är svårt att vara mobil, men de behöver liksom det stilla hud mot hud. Men sen när de pignar på sig och blir liksom starkare och utvecklas, så kan ju de också orka vara upprätt. För det är just den upprätta positionen påverkar cirkulationen och så också. Och möjligheten att andas. Man kan ju ha problem med lungorna när man är så där liten också. Då kan det vara lite jobbigare att vara helt upprätt position. Men att det kommer sen. Men det man får tänka då, till exempel man är på väg att bli utskriven från det. Och man är kanske vecka 34 där. Så barnet är fortfarande en prematur, är fortfarande har ett mycket större huvud förhållande till sin kropp, alltså om man jämför med en fullgången, vilket gör att huvudet lättare, alltså att barnet lättare faller ihop liksom. Huvudet är tungt, så en helt upprätt position ger en ökad risk för plötsligt spädbarnsdöd till exempel. Alltså man måste ha väldigt, väldigt god koll på barnet, det prematura barnet som är litet, när det bär sig en bärhal och bärsele. Det säckar ihop väldigt lätt och det skulle kunna blockera luftvägen om luftvägen blir liksom knixad för att huvudet åker åt sidan. Och ett lite prematurt barn säger inte till i samma utsträckning heller om det inte har det bra i halen eller selen. Så det måste man också vara observant på. Och så att det är en ökad risk, men absolut att man kan använda bärhal och bärsele med prematura barn också. Och det händer att jag instruerar föräldrar i det också, men ofta på deras eget initiativ kanske, att de har ett intresse, att de visar intresse, för att det krävs att de har koll på barnet i bärsjalen eller bärsjalen när de är sådär små, eller kanske har en infektion eller är sjuka. Liksom. Så länge de är kvar på Neo så är de ju under övervak. Så då kan man ju testa och se.
Och där får man ju även rekommendationer när det skulle vara lämpligt.
Ja, precis. Och att vi
bära liksom barnen på det sättet. Ja. Men och vi... ja, om man säger fullgångna barn, där finns det, ja, där är rekommendationen att bära om det känns okej för föräldern.
Ja, absolut. Och förstås behöver man ju se till säkerheten där också. Se till att barnet inte säckar ihop och så. Men det är inte lika känsligt som det prematura barnet eller sjuka barnet.
Och mer säkerhet då när du ändå är inne på det. För det är ändå viktigt att vi tar upp det, Ulrika. För det är ju som i andra situationer så bör vi se till barnets trygghet, säkerhet. Vad bör vi tänka på? Du sa det här att huvudet ska... att man inte då ska hamna mellan mammas bröst, att man lägger huvudet åt sidan och har ansiktet fritt.
Precis, ansiktet fritt är jätteviktigt. Så att man ska aldrig lägga över någonting över barnets ansikte så att man tänker att det ska sova och så vill man att det ska vara mörkt. Utan nej, men barnets ansikte måste hela tiden vara synligt. Och kvinnor, eller särskilt om man har liksom byst och lite större byst, så behöver de vara ovanför bysten och gärna ligga liksom mot det hårdare partiet, alltså man tänker uppe vid kanske strax under nyckelbenen där vi är liksom lite mer hårda på bröstet, skapar den säkrare positionen att de ligger liksom i en mjuk byst, för det är lättare att de faller ihop då och det är lättare att näsan skulle tryckas in i bysten och sådär. Och sen har man inte låst fast huvudet utan man har stöd för nacken, men huvudet är fritt, så de flesta barn, om de inte skulle kunna andas ordentligt, de liksom kommer flytta på sitt huvud. Men man kan aldrig bara räkna med det heller. Barn som är lite krassliga eller så, de kanske inte säger till i samma utsträckning heller. Så man kan tänka generellt sett att fritt runt ansiktet och att det är utrymme mellan barnets haka och barnets bröst. Man brukar säga att man ska kunna lägga in 2 vuxenfingrar mellan barnets haka och barnets bröst. Alltså så att hakan inte faller ner utan att det finns utrymme mellan bröstet och hakan på barnet. Och att det ligger högt upp, pusshöjd brukar man prata om ibland. Att man säger att man ska kunna pussa barnet på gässan, så är det en bra höjd. Men det här stämmer inte helt, för att har man inte någon byst, då kan barnet absolut vara längre ner också, även om det kan vara bra att ha en, alltså man får en bättre översikt om det är högt upp, men generellt sett män kan föredra att ha barnet lite längre ner och att det fungerar bra det också. Så det får man anpassa lite efter sin egen kropp också. Och sen att det får ordentligt stöd av bärsjalen eller bärselen eller av bärarens armar när man bär barnet, så att det inte riskerar att säcka ihop, utan det har ett tajt stöd runt kroppen med hjälp av en bärsjal och bärsele. Det är också viktigt att se till. Man brukar prata om så här, kurvad rygg. En del pratar om C-kurva, men jag tycker lätt kurvad rygg är bättre att nämna, för att jag skulle inte vilja se ett barn som sitter som en ostbåge. Jag vill inte se ett barn som sitter som ett C i bärsjalen och bärselen, för då är det väldigt krumt, utan man kan tänka att den övre delen av bröstryggen ändå ska vara liksom sträckt. Men barn rundar sin rygg när de slappnar av och somnar, så de kan ha möjlighet till liksom en lätt rundad rygg men ett tajt stöd, så att de sitter riktigt dikt an mot bäraren. Och sen är det lite omtvistat om de ska ha en hukposition eller om det går bra att benen hänger rakt ner. Barn som är 0-6 månader har liksom känsliga höfter, så det skulle kunna argumentera för att en hukposition är att föredra. Men det som också, alltså att man kan tänka att barnen är, men man tänker på små nyfödda barn, de drar upp benen som en liten grota liksom. Alltså, och sen så beror det lite på vilken position de föredrar. En del vill ha liksom väldigt ihopgruppen position med benen och så vecklar de ut sig kanske runt sådär 1-2 veckor. Och sen ju mer de växer, ju mer sitter de kanske lik på en stol mer när de blir burna. Men en väldigt lilla barnet kanske har en väldigt ihopgruppen position. Och det kan, man kan gå utifrån barnet liksom, vilken position barnet vill ha med sina ben. Men det som talar också för en mer hukposition än raka ben är att den raka ben blir snabbt i vägen för föräldern och att det blir tyngre att bära för föräldern om benen hänger rakt ner. Att det blir lättare tyngdmässigt för föräldern att bära. Barnet upplevs lättare om benen smiter åt runt bäraren. Så det talar också för att en huggposition är att föredra vid bärande i bärsjal och bärsele. Och ytterligare en punkt då bara.
Ja, absolut.
Man måste se till att barnet är lagom varmt också. Att det inte är för varmt. Och sätter man ner barnet till exempel i en overall och sätter in det i bärsjalen, då blir det lätt att den blir kall om armar och ben och fötter. Och sen är den alldeles varm med mage och liksom och blir varm på gässan. Så föredraget är att ha liksom vanliga kläder på barnet, bara precis som man själv har. Och så har man en jacka om sig själv och barnet, men att barnets ansikte är fritt.
När man är ute på promenad och så.
Ja, precis. Mm. Om det inte är sommar då. Man inte behöver det.
Ja, exakt. Men var känner jag barnets temperatur bäst?
Ja, men på gässan kan man, och i nacken till exempel. Eller på bröstet kan man ju försöka känna barnets temperatur. Man får ofta, alltså man behöver ju känna på armar och ben också, så barnet inte blir kallt förstås. Men det, armar och ben ger ingen indikation för hur barnets liksom inre kroppstemperatur är.
Nej, och jag tänker också det här alldeles nyfödda barnet, där har man ju kalla händer och fötter oavsett liksom, så det är i början inte ger inget bra känsla för om det är varmt eller ja, det ger ju en känsla att det alltid är kallt, och då kan man ta på ännu mera, men gässa eller nacke eller bröst är bättre att känna på helt enkelt. Men du, för att ha den här säkerheten och uppmärksamheten på barnet, då är det alltså bröstet vi rekommenderar att ha nyfödda barn på, för att sen kunna flytta till höftläge eller senare också kanske ryggläge. Men då är det ett lite större barn vi pratar om.
Ja, generellt sett så. Om man inte är en väldigt van bärare som är van att bära i bärsjal och har burit kanske äldre barn och så tidigare i bärsjal på ryggen. Eller man får en genomgång med en bära barnkort hur man kan bära barnet på ryggen direkt, så skulle man kunna göra det. Men det krävs mer liksom. Så säkerhetsmässigt så absolut ha dem på magen om man inte har liksom väldigt särskilda behov av att ha dem på ryggen, men då gör det, se till att det blir på ett säkert sätt.
Ja, men det är lättare uppsikt där som sagt. Men du, kläder eller inte kläder, och vi pratar ju mycket oxytociner, och då vet vi att hud mot hud är jättebra. Vad säger du om att bära hud mot hud i bärsjal?
Jo, absolut. Passa på. Tänk vilken fantastisk möjlighet att få förlänga liksom den hudnära vården när man tänker neo, eller liksom den hudnära tiden som man kanske har den första tiden. Absolut. Hud mot hud så mycket som möjligt.
Stimulerar till mycket.
Ja, stimulerar till mycket. Ja, och att man kan ha någonting omkring sig. Man kan ha kanske en större kofta om sig och barnet. Så absolut, hud mot hud så mycket som möjligt bara.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och du var inne, Ulrika, på det här att barn många gånger har vantar, ser jag också. Alltså de är några timmar gamla och så har de väldigt långa naglar och så river de sig. Och så många föräldrar, framförallt från andra kulturer, vill ju gärna sätta på både kläder och vantar direkt.
Ja, precis. Och så en orsak till att de river sig i ansiktet är ju också liksom att de vill vara nära liksom. Alltså de är inte tillfreds, och därför så håller de på att vifta runt med händerna i sitt eget ansikte. Så många barn som får chans att vara nära och vara hud mot hud, de river sig inte i samma utsträckning. Och sen vet jag inte vad du som barnmorska säger, men vi på ni i alla fall, vi säger att man kan fila liksom naglarna försiktigt också.
Absolut, det, och det är det vi rekommenderar. Att det är ett problem. Ja. För att barn har som oftast väldigt långa naglar, och då visar vi en teknik på de här mjuka naglarna, hur man kan hjälpa dem att fila så att det inte... Ja, så att man inte river sig själv. Men du har en teori om också att barn som får vara nära hud mot hud mera, de river, kliar sig inte på det här sättet.
Nej, precis. För att det är också ett sätt för barnet att kommunicera. Liksom, att, att jag tänker inte ligga här själv. Liksom. Jag är inte nöjd. Utan att det kanske också är lite... Alltså man tänker man, när man pratar om amningssignaler, så har ju barnet tidiga och mellan tidiga och sen sena signaler. Och då, de tidiga signalerna är ju att barnet kanske vänder på huvudet och så. Och svarar man på de tidiga eller mellantidiga signalerna, så hinner barnet kanske inte börja riva sig i ansiktet för att försöka berätta att den vill komma till bröstet.
Precis, och det är ju bara en av anledningarna som vi inte rekommenderar vantar till barnet. För så vill man amma som förälder, så vet vi att det är ju en stor del att barnet får känna sig fram och jobba med händerna mot brösten och på så sätt stimulera till mjölkproduktionen.
Precis, och barnet är så, det är så viktigt att barnet får tillgång till sina händer också, för det använder det som en del av sin självreglering, liksom att få suga och söka med liksom att suga på händerna och ha dem mot munnen, att det är en tillfredsställelse för barnet, så till synd och beröva dem det också genom att sätta på vantar.
Absolut.
Och om man tänker så här, alla nervtrådar som man har i fötterna också, att det är så fint med det samspelet som blir mellan föräldern som håller i barnets fötter och liksom känner på fötterna, och jag tror att det är väldigt stimulerande för barnet också att få känna hud med fötterna och att det trampar runt på liksom förälderns mage och sådär, och det stimulerar ju också att livmodern drar ihop sig till exempel. Och det är fantastiskt att se hur, alltså ytterligare ett argument och man kan tänka sig varför bärandet av barn, om man tänker längre tillbaka evolutionärt, att vi har varit hud mot hud i väldigt stor utsträckning med våra barn, även upp i åldern liksom, men även när de var små, och då kan man se när man är liksom lite fuktig, så man blir av lite svett kanske, att då fastnar barnet också på kroppen, det sitter nästan som klister. Mitt yngsta barn föddes då sommaren som var så himla varm, 2018, det var typ 35 grader, det var varmaste dagen, så att jag kunde ju nästan typ släppa henne, så satt hon kvar, det gjorde jag förstås inte, men känslan var den att hon satt fast liksom, och man kunde se hur hon jobbade med fötterna mot min då postpartum mage liksom, och att det var som en, tror jag, en fröjd för henne att få krypa runt där på min mage med sina fötter liksom, och ta spjärn och ta stöd och så hålla på, att det blir en väldigt dynamisk miljö för barnet att få vara liksom hud mot hud med föräldern.
Men du, det är ju det naturligt trygga för barnen att bli vaggade, vischade och buna för de flesta. Men finns det barn som inte vill ha den här närheten eller bli buna?
Det finns det säkert. Barn är så olika, vi är så olika. Och så kan ju ha olika orsaker också varför de skulle föredra att inte vara hud mot hud. Ibland kan det ju vara en hög stressnivå hos den som barnet är hos, och att barnet känner av det till exempel. Eller att barnet upplever att det blir, jag vet inte, varmt. Ibland kan det vara saker runt omkring som stör. Alltså på Neo så är vi väldigt medvetna om att så här, man sänker belysningen så att det inte är en lampa som stör. Alltså att det är orsaken till att barnet inte vill vara där den är, för att det är en lampa som lyser till exempel. Eller att det inte är behagligt på något sätt. Eller en förälder som pratar med mobiltelefonen och det stör barnet till exempel. Eller det kan ju vara sådana grejer som också stör. Man kan försöka se kanske lite orsaken och inte tänka direkt att nej, barnet trivs bäst i vagnen. Utan aha, kan det finnas några orsaker till att miljön runt barnet just nu när det är hos mig inte är optimal som gör att barnet stör. Så vi använder ju mycket mobiltelefoner nu till exempel, och absolut att det kan vara störande för barnet när vi pratar högt eller så, att vi kanske inte riktigt tänker på hur vi pratar när vi pratar i mobiltelefon.
Ja, det är mycket att tänka på. Det här allt runt omkring, och det har vi kanske inte pratat så tydligt eller mycket om tidigare, att det kanske det barnet signalerar att det inte vill vara i mer än att den här närheten. Men barn är ju ganska tydliga som oftast med att när de inte vill någonting, då är de ju ledsna.
Precis, och en av orsakerna till att de säger till och säger från ordentligt när de är nära, det är ju att de är nödiga också. Det är väldigt typiskt om man har ett barn som sitter i en bärsjal och bärsele och sover, och sen när det vaknar så blir det jätteförbannat och vill absolut ut direkt, och så tar man ut och så tänker man, ja, det vill inte vara i bärsjalen. Men då kanske grejen att det säger ifrån att det behöver kissa och bajsa, och gör det bara på ett väldigt tydligt sätt. Och då när barnet har kissat och bajsat, då kan det tänka sig att komma tillbaka igen. Men det är som att vi har biologiskt i oss att signalera väldigt tydligt när vi är små, när vi är tätt intill, för vi helst inte vill kissa eller bajsa på den som bär oss. Liksom. Och det är ju så, för vi föddes ju inte med engångsblöja, så det är liksom naturens sätt att lösa det här med varför vi inte föddes med engångsblöjan på.
Så den naturliga grejen har vi med oss?
Den grejen har vi med oss, precis. Ja. Mm. Och det är olika i liksom, vilken utsträckning barn signalerar. Vissa är väldigt tydliga. Så här, jag tänker att minsann inte bajsa på dig. Medans, utan bild att man ska hålla ifrån. Liksom, mm. Så att de inte är mage mot mage. Utan kanske att man håller dem i en grod position över en potta. Eller liksom, man kan tänka att blöjan är ju en engångstoalett också. Man kan absolut bajsa i sidan också. Men att de hålls ifrån själva bäraren. Att man inte är liksom, mage mot mage. Utan kanske man lägger barnets rygg mot sin egen mage. Och håller upp benen, så underlättar det för barnet då. Och bajsa.
Men här får man ju anpassa sig och lyssna till barnet, men också inte liksom ge upp hoppet om att kunna bära, för det kanske var en tillfällighet just nu, och det kanske handlar om nödighet eller ljus eller ljud eller något störmoment som barnet upplevde just då.
Precis,
det,
eller kanske
inte upp.
Nej. Det kanske inte känns bra i den bärsjalen eller bärskelen eller på det sättet som den blir buren. Den kanske hellre vill se lite mer när barnet blir lite större. Kanske vill se lite mer, komma ut med armarna utanför bärsjalen eller bärskelen. Eller vill hellre bli buren i armarna. Inte, en del barn vill inte se, eller kan uppleva sig trängda, tror jag, i bärsjal och bärskele. Att de är tydliga med att kommunicera att i armarna blir jag gärna buren, men jag tänker minsann inte sitta fast i någon bärsjal eller bärsele. Det tycker jag inte, det är inte helt ovanligt. Men att det då ofta funkar med armarna. Att bli buren i armarna. Och, det kanske, och då får man se till att som förälder att variera sig mycket. Och sen så kanske man kan testa med bärsjalen eller bärsele om ett tag igen. Eller testa ett annat bärdon för att se om det funkar. Så just att försöka vara flexibel och att vara nyfiken på det barnet kommunicerar. För det kommunicerar ju, och på väldigt olika sätt, liksom både subtilt och väldigt kraftfullt ibland. Och att man kan säga, okej, nu kommunicerar det här, jag förstår inte riktigt vad du menar. Men vi testar oss fram och ser om vi hittar det som funkar för oss.
Exakt, och funkar det inte så funkar det inte på det här sättet. Utan då får man ju anpassa sig återigen till barnet. Men du var inne på det här lite större barnet då. Och då är min fråga, jag nämnde att Rebecka, hon bar ett av sina barn, vet jag, åtminstone till 2 års ålder. Vad säger du? Finns det några rekommendationer?
Nej, man får väl utgå från den egna kroppen och barnet. Och fortsätter man bära barnet så blir det ju liksom att det fungerar. Och jag skulle tro, så frågar man din kollega här, så här, men hur var det när de var 4 då, eller 5? Blev barnet aldrig buret? Så skulle de säkert säga, jo, men det blev det ju, fast i armarna. Så att vi fortsätter ju ofta bära våra barn även efter 2. Liksom. Men att det blir lätt förknippat att vi pratar om bärandet som att det är bara bära när vi bär i bärdon. Men bärandet pågår ju oftast länge även i armarna. Och sen så blir det liksom, blir mindre och mindre. Ett barn som inte vill gå hem från förskolan till exempel. Eller inte vill gå till förskolan. Eller vill vara i famnen för att krama mamma på vägen hem. Eller, då använder vi ju bärandet i armarna ofta. Så, nej, men så länge det känns bra. Och för mig själv så har det varit olika med de olika barnen. Hur det har funkat med min kropp till exempel. Hur länge jag kunnat bära i bärdon och när liksom, vi har gått över till armbärandet.
Att det har, ja, för när man, olika. När man är 2 år, då väger man ju en del, och då gäller det ju verkligen att ha koll på ergonomin i sin egen kropp också, för att inte fara illa.
Precis, men då vi skulle kunna prata lite armbärande där också, för att då kanske man övergår till armbärande, eller att man bär på axlarna och sådär. Och har barnet varit med och hjälpt till själv. Att man inte bär barnet passivt utan att barnet aktivt får hjälpa till att stabilisera sin position. Då kan det också hjälpa till när det är 2 år. Och då blir bärandet mycket, mycket lättare. Det är stor skillnad att bära någon som hänger som en hösäck än att bära någon som aktivt håller sig fast på ryggen till exempel. Eller på höften. Och det kan man främja genom att man bär mycket hud mot hud till exempel. För då aktiverar man de här reflexerna hos barnet i större utsträckning. Och det håller inte på och glider på sina eller på ens egna kläder. Om man tänker att man passar på att bära efter det har badat eller efter duschen. Eller när man går upp på morgonen. Liksom, att man bär hud mot hud en stund varje dag. Så aktiverar man mer av de här reflexerna som sen övergår till liksom, egna rörelser för att de vill hålla fast till exempel. Sen ett trött barn kommer nog alltid hänga som en hösäck. Alltså det vill liksom få känna sig omhuldat och bli buret. Medan ett barn som kanske är mer aktivt och vaket kan tänka sig att hålla fast. Så och bär man bara en bärskjol och bärsele eller nästan bara så. Så blir det mer ett passivt bärande än när man ger möjlighet till aktiva positioner i famnen. Och då kan man tänka sig att man bär barnet i vaggposition. Alltså så som man ofta ammar barnet kanske. Det ligger mot ens med nacken i ens arm, då hjälper inte barnet till alls. Det kan man tänka är en passiv position. Och de använder vi också. Det är väldigt fint, liksom ett fint avstånd att kommunicera med barnet på just med blicken till exempel, eller med rösten. Men lägger vi upp barnet på axeln så kommer det själv jobba med sin egen nacke och sådär, även som nyfödd, så fort det orkar. Och sen kroka tag om armen och sådär. Och då hjälper det till att stabilisera sin egen position och då blir det lättare. Så det är gynnsamt för en själv om man också försöker vara liksom lite så, ge barnet aktiva positioner. Och det kan man göra också genom att man låter barnet klättra runt på ens kropp och man är klätterställning för barnet och så. Det är oftast väldigt roligt. Så det gynnar också att barnet ska hålla sig fast och klättra själv.
Men har du en känsla av att barnet blir beroende av en bärare eller kan vem som helst bära? Vänner, bekanta, farmor, mormor, morfar, farfar, partner? Eller blir det så att det är lättare för en person att barnet känner trygghet med en person som bärare?
Man får ju sitt samspel med dem. Barnet får ju sitt samspel med dem den är med liksom. Så är farmor och mormor närvarande i väldigt stor utsträckning så kan det säkert ofta gå okej liksom. Så det beror helt på, ska jag säga. Man säger ju så här, om man kollar på utvecklingspsykologi så säger man så här, de första månaderna, 2 första månaderna kanske det, jag kommer inte ihåg exakt, så föredrar barnet inte en särskild person. Men utifrån vad jag ser så tycker inte jag det stämmer överhuvudtaget. Särskilt inte om barnet har vara mycket fysiskt nära, vilket jag tänker är våran biologiska norm egentligen och biologiska förväntan att få vara mycket fysiskt nära. För det är det som har skapat trygghet och överlevnad evolutionärt också. Och i och med alla fördelar som man kan se vad som händer i barnets kropp liksom, och den vuxnes kropp, att det också talar för den, just den fysiska närheten efter födsel är att föredra än att barnet ligger självt. Men det gör också att barnet blir mycket snabbare, får preferenser för att den vill vara hos kanske den ammande i större utsträckning än andra närstående. Men om andra närstående också finns närvarande så absolut, och barn är olika, men absolut att andra också kan bära. Min dotter, hon var väldigt rolig, mitt yngsta barn, hon ville vara hos mig liksom. Hon var inte sugen på att vara någon annan. Och det kom snabbt liksom. Efter någon vecka bara. Då dög inte farmor eller mormor. Liksom, min mamma lever inte så mormor finns inte. Men farmor dög inte. Och liksom, pappa dög knappt heller.
Och det blir en väldig belastning på dig då. Man hade ju önskat att det hade varit att man kunde få avlastning just i det och tryggheten.
Ja men precis. Alltså jag tror att det hade varit värre för mig om det hade varit mitt första barn, tror jag. Då liksom det var en chock att bli förälder och liksom alla de behoven som barnet hade och så. Att jag hade så stort behov av att gå undan ibland och bara vänta, vart är jag någonstans och så. Medans med mitt tredje barn så var jag så liksom inkörd på det här och längtade också efter att få liksom det här stora oxytocinpåslaget. Jag var liksom mycket mer beredd. Och beredd liksom i föräldrarrollen. Plus att vi bar inte hela tiden. Men hon var fysiskt nära mig i stort sett konstant de första veckorna. Och min sambo hade henne också så. Men hon signalerade snabbt att hon ville tillbaka. Men jag, vi låg i sängen, låg på madrassen liksom på golvet och tog det lugnt. Liksom. Det var inte, jag upplevde inte det som någon påfrestning så faktiskt, fysiskt.
Hur länge pågick det?
Ja, hon kom ju mitt i sommaren och det var väldigt, väldigt varmt. Vi hade semester. Så jag vet inte, jag tror att hon tog på henne kläder. Då var hon 3 veckor första gången faktiskt. Men det var ju också för att det var så här 30 grader varmt i vår lägenhet. Det liksom fanns inte, det var liksom inte, det var liksom ingen tanke på att ha på henne kläder. Och när vi gick ut på kvällen och tog lite promenader och sådär, då satt hon i bärsjalen hud mot hud.
Men när kunde du lämna över henne till någon? Till
nej, men det gjorde jag direkt också. Alltså min sambo hade henne direkt också. Men hon var främst hos mig. Liksom. Ja.
Mm. Och där får man väl också anpassa sig. Barn, precis, de vet ju oftast olika. Mycket väl vad de vill.
Ja, precis. Och att för de flesta så blir, alltså särskilt om det hade varit första barnet, då hade den, vad ska man säga, extrema fysiska kontakten hela tiden, eller väldigt omfattande, inte extrema, omfattande fysiska kontakten varit jobbig för mig. Det tror jag absolut. Jag behövde få vänja mig liksom successivt i större utsträckning med det. Men då, barn är så olika också. Man anpassar sig och man behöver. Det är svårt att vara ensam. Och vi är väldigt ensamma föräldrar i vår kultur generellt. Liksom, i västvärlden överlag. Liksom, och det är väldigt påfrestande. Och det är inte det jag menar heller, att man inte ska använda vagn heller, utan använd vagn i den utsträckning som man känner fungerar. Men det är synd om man tänker att barn är lika med vagn, liksom, för så behöver det absolut inte vara. Utan ge bärandet en chans, tycker jag, och se vilka fördelar det kan ha. Och många föredrar att bära i väldigt stor utsträckning när man väl börjar bära.
Men där har det väl ändå skett en utveckling i rätt riktning. Andra kulturer har ju gjort det här väldigt mycket längre beroende på olika orsaker. Men i vårt land så har det väl kommit mer och mer, har jag en känsla av. För jag ser i alla fall fler bära omkring på barnen, både på BB efter födseln och sen för övrigt i samhället också. Och det är olika bärsjal och bärselar och bärdon som du kallar det. Så att det, jag vet inte om det är jag som har missförstått, men du som har bättre kännedom, är det en känsla du har att vi har blivit bättre på att bära barn?
Jo, utbudet på marknaden är ju så mycket större nu också än vad det var för kanske bara 15 år sedan. Det liksom exploderade här, för innan pandemin så fanns det särskilt, det så fanns ju hur mycket som helst, det var workshops och grejer och butiker som hade bärsjalar och bärselar och så. Och sen så kom pandemin och då blev det ju mindre workshops och så. Jag slutade själv ha workshops till exempel med föräldrar, men att det fanns liksom mer kunskap och många som håller på. På Instagram till exempel så finns det ett konto som heter Bärsjalsutmaningen, där olika bärbarncoacher men också bara hängivna föräldrar som bär ger olika utmaningar varje vecka. Och där kan man lära sig mycket om bärande. Och nu kom ju min bok ut, boken om att bära barn också. Och det finns bärbarncoacher som gör, eller som lägger ut mycket videos på hemsidor och sådär. Eller på Instagram eller YouTube och så. Så det finns ju mycket information. Jag tror internet har underlättat också. Det finns en stor Facebookgrupp som heter Bärhalar till exempel, där man kan få råd och stöd också. Så att det har varit lätt, vart man än har bott i landet så har man kunnat liksom få tillgång till information. Och fler bärdom finns på marknaden, så det är i de här babyaffärerna så finns det fler olika typer som man kan testa till exempel.
Man kan anpassa till sig själv. Men du pratade tidigare om, det är jättebra att få de här tipsen som du nämner. För det är ju, vi har ju många som är gravida för första gången som undrar var man kan få information. Och då ska vi hänvisa till lite olika. Men att amma i sjal vet jag också många gör. Har du något snabbt tips utan att knyta upp och lyfta upp barnet?
Det beror lite på vad man använder för bärsjal och hur ens egen byst ser ut. Bärsjal eller bärsele. Man kan tänka en bärsele generellt sett, så kanske man behöver sänka ner den lite grann kanske lyfta upp sitt eget bröst. Eller om man har ett mindre bröst, att man, eller mindre bröst, att man liksom ser till att barnet kommer åt, att man liksom skjuter det lite grann i bärsjalen, eller bärselen mot bröstet. Och när det gäller bärsjal så kanske man också behöver lätta lite på knytet för att barnet ska komma längre ner, beroende på hur ens bröst ser ut. En del kan bara hissa upp bröstet och ge det till barnet, eller beroende på liksom vilket knyt man har.
Jag tänker det behöver att man inte vara krångligare än så?
Det behöver inte vara krångligare än så. Eller att man lyfter ut barnet och så lägger man in det kanske på ett annat sätt. Kan man också göra. Det tar jag upp i boken också, hur man kan göra. Det finns ju en bra blogg också som heter babybaby.se av Lisen Forsberg. Och som också fick amningshjälpens pris för några år sedan. Men där visar hon en del videos och så också. Hur man kan amma i bärsjal och bärsel. Och det kan vara mycket värt. Alltså om man står där i kön på ICA. Man har sin tvååring med sig. Som inte riktigt är så sugen på att vara i en affär. Och som vill bebisen amma till exempel. Då är det jätteschysst att bara så här snabbt kunna ge det bröstet. Och så kan det sitta där och amma. Medan man fortsätter att handla till exempel. Eller står i kassan och ska betala. Mycket värt. Och det kan man göra ganska diskret också. Vilket kan vara skönt. Om man inte vill. Ja, när man är ute och går till exempel i en affär. Och så där.
Men du, sjalar är ju lite olika och jag vet, vi fick tidigare en fråga när jag ska använda sjal. Ska jag använda en vävd eller elastisk sjal? Och det här har ju varken jag eller Rebecka någon kännedom om, så jag frågar dig som expert. Vad säger du?
Ja, det beror på ens egen preferens skulle jag säga. Trikåsjalar är ju mer vanligt liksom, i butikerna. Så är det lättare att få tillgång till en sån. Det är kanske flera som vet hur man knyter också. Om man tänker om man har någon bekant eller kompis eller så som kan visa en hur man knyter. Trikåsjalen kanske lättare att använda med det nyfödda barnet. Och man behöver ju ändå man behöver ju lära sig hur man använder bärsjalen. För man tänker säkerheten sitter ju inte i tyget i sig. Utan det sitter ju i hur man använder bärsjalen. Att man har koll på vad man gör. Men många kanske börjar med en trikåsjal och så går man över till en vävd sjal när man har fått koll på hur man gör med trikåsjalen. Man känner att man vill ha lite mera stöd. För ju tyngre barnet blir, ju mer liksom ett fast stöd vill man kanske ha. Och att elasticiteten i trikåsjalen gör att det känns tyngre om barnet liksom skumpar runt i sjalen när det blir tyngre. Men sen när man kanske, om vi säger att man på första barnet så började man med en trikåsjal och andra barnet, då kanske man använder en vävd sjal direkt för att man har god koll på hur man använder det. Men många som använder vävda sjalar tycker också att det är väldigt mysigt att använda trikåsjal med sitt nyfödda barn. Använder det.
Men du, det finns också de här tuberna, alltså en tub istället för den här sjalen. Kan det vara en fördel när vi har riktigt små barn?
Ja, så det kan ju vara liksom första tiden, men får man ett barn som väger 3,5 kilo så kanske det passar de första 2 veckorna. Så att de växer ur dem ganska snabbt och man behöver se till att stötta barnet underifrån och så att det ger inte riktigt händerna fria på samma sätt. Men det är ju ett väldigt smidigt sätt, så att jag tycker att de där tuberna är fina också. Och har man ett barn som väger lite mindre så kan man ju ha det absolut en längre tid också.
Och prematurer återigen, skulle det vara möjligt?
Precis, och en del sådana tuber så kommer det också med att man har en bär, liksom någon typ av kofta som man har över som man knyter runt sig också som ger lite mera stöd. Men det är viktigt att man då väljer en storlek på den här tuben som är utifrån ens egen storlek så att den inte är för stor eller för liten och så. Så det är viktigt. Och det finns också förknutna sjalar, alltså det är typ som en mer avancerad bärtuben som ser ut som en bärsjal, en knuten bärsjal när man har en påse. Så det finns också. Och de kanske ger mer stöd än en bärtub. Och den kan man ha längre när barnet blir kanske några månader, upp till några månader i alla fall. Och det kan ju vara ett enkelt varianter. Sätt att ändå få tillgång till liksom bärsjalens finesser utan att behöva lära sig knyta.
Ja, många olika varianter helt enkelt.
Precis.
Du, jag tänkte på en sak som vi får ibland frågan också. Barn som blir burna, blir de klängigare senare? Vill de bli burna hela tiden?
Tvärtom, de blir tryggare liksom. Alltså barn är så här, de är ju att de vill ha, liksom, ha koll på sin vårdnadshavare, den som tar hand om den. Och sen så börjar den göra allt större cirklar ifrån sin trygghetsperson. Alltså när man tänker att det vill ner på golvet och börjar utforska golvet. Och sen kommer det ju tillbaka till föräldern. Men då är ett barn som hela tiden och kanske från start blir liksom sagt att nej, du ska försöka hitta ro själv. Du ska försöka självreglera dig liksom, fast du är så liten. Större risk att det fortsätter att vara klängigt, för att det fortsätter att vara osäkert liksom. Medan barnet som får massiv trygghet i början och precis det förväntar sig liksom. För att om man tänker sig ett barn, det sinne som det har mest utvecklat när det föds, det är ju känseln liksom. Och huden är ju så stor också på barnet. Det ser inte särskilt bra, det hör, men känseln har det ju känt även inne i magen liksom.
Mm, det är det största organet.
Ja, precis. Så få vara på mammas hud med sin egna hud, kan man tänka ge liksom en optimal trygghet liksom. Och då själv, barnet själv får styra att det i större cirklar tar sig ifrån föräldern. Tror jag skapar självständiga barn.
Jag tänkte mer att de var bekväma, ville bli buna.
De vill ju ut liksom. Alltså de kommer ju tröttna på föräldrarna också. Nej, men inte tröttna på föräldrarna, förstår mig rätt. Men alltså att de vill ju se annat också. Miljön hos föräldern blir ju också, det blir en trygghet, men det blir ju också det som den känner till. Och trygga barn vågar utforska, säger man. Trygga barn vågar leka. Medan otrygga barn har svårare att ta för sig av livet liksom.
Ja, det är mycket med det hela, Ulrika, så är det. Mm. Det är i alla fall härligt att ha barnen nära om det fungerar för barnet och för föräldrar.
Mm, jag måste bara få lägga till en grej, den är så roligt. En neonatolog som jobbade på Huddinge tidigare, han berättade för mig här för ett tag sedan att hans fru ville ha ett andra barn, men han var tveksam. Han liksom tänkte så här, den här bebisperioden och det är så påfrestande och så. Men så kom han ihåg just det där med bärandet i sjal. Ja, jo, jag vill uppleva det en gång till liksom. Så det blev ett andra barn, och mycket var orsaken just att få ha det i bärsjal.
Mm, vad fint.
Mm.
Eller hur? Men du, vilka frågor dyker upp från föräldrar? Bärandet. Vad brukar du få?
Om du ska vad är bästa bärsjalen eller bärselen?
Har du svar?
Ja, det är väl, och då är så här, den som passar dig liksom.
Ja.
Och det är bärdon som används, förutsatt att säkerheten funkar. För annars kan det ju vara så att man har någon tanke om att man måste ha en bärsjal, är det som gäller, eller jag måste ha en bärsele av det här märket, för det hade min kompis eller så. Men den kanske inte alls är bekväm på mig eller så. Då använder jag den inte. Eller den där trikåsjalen var så jobbig att knyta sig, den ligger i garderoben. Jag bär i armarna istället. Ja, men då var det ju bära armarna kanske som var det optimala just då, under den perioden. Det var inte den där bärsjalen som ligger i garderoben. Så det bästa är ju om man har möjlighet att testa sig fram. I Göteborg finns ju en butik där man kan gå, och Södertälje har också en butik där man kan få lite hjälp, och finns bärsjalar och bärselar. Vi har också nu i Borlänge, jag passar på att nämna de här butikerna för att det finns så få. Jag kan önska att vi hade liksom bara barncoacher över hela landet och butiker, eller liksom sjalotek finns också, något som kallas, där man kan liksom hyra bärdon, och då kanske man också kan få hjälp att prova och så. Så man har chans att prova lite olika bärsjalsträffar. Eller bärdomsträffar kan man gå på också. Det har väl varit lite stilt under pandemin, men börjar komma igång nu också. Och då kan man också få chans att prova olika bärdom, för det kan vara svårt att veta så vad som passar mig. Annars får man väl läsa på lite på nätet eller läsa på i min bok och se så här, okej, det här kan jag tänka mig att testa. Och passar inte det så kan man testa någonting annat liksom. För utvecklingen för bärselar har skett också i väldigt så här rask takt. Och det finns många bärselar som passar väldigt fint från nyfödd också.
Att hyra bärsjal, det lät ju super.
Ja, men eller hur. Så sjalotek kan man kolla upp och se om man har något i närheten. Eller att de skickar ofta också. Sjaloteken skickar
super,
ofta.
Superbra. Har en fråga också, finns det någon gång då det är big no-no att använda bärsjal eller bärdon som du säger?
Jag kan ta lite olika scenarier. Om man själv inte mår bra i det, alltså man känner att man är yr till exempel, finns risk att man kan ramla. Kan jag inte rekommendera. Och jag kan inte heller rekommendera att man är ute och går och skriver på sin mobiltelefon samtidigt som man bär barnet i bärsjalen. Det kan vara frestande att man tänker sig, ja, men jag ska bara skriva det här meddelandet, och så har man ingen koll. Och det var här för ett tag sedan i den här bärsjalsgruppen en mamma som hade ramlat över en trottoarkant och ramlat på sitt barn. Och man vill inte behöva åka in till akuten för den anledningen. Det gick bra, det går oftast bra, men det är bättre att stanna liksom, än att man och skriva klart det där meddelandet när man går samtidigt. Och sen när det är halt ute, alltid broddar på skorna. Det finns inga undantag, inte ens när man går ut till postlådan. Alltid broddar på, för att det är så lätt att halka. Och man får en annan, precis som när man är gravid, man får ju en annan liksom, tyngdpunkt och sådär när man har barnet på sig. Man vill inte heller ramla med barnet i backen där. Och sen är det väldigt, väldigt varmt, så får man ju också vara observant på att barnet inte blir så varmt. För man liksom, dels, man kan ju hjälpa till att svalka ett barn som har feber till exempel, men man kan ju också bli att det blir väldigt varmt att vara så tätt ihop om det är 35-40 grader. Liksom. Så att man får observant på det också.
Mm. Något annat som du kommer på? Big no no?
Ja, det skulle vara om man är berusad till exempel. Passar inte heller. Men det kanske man inte är runt barn, små barn i alla fall.
Rökare?
Nej, inte rökare heller. Inte rekommenderas. Det ökar risken för plötsligt spädbarnsdöd också. Mm. Så det bör man inte göra. Så det var bra att du lyfte det.
För det är vi ju väldigt noga med att informera om på BB direkt. Att det kan öka risken. Eller det ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Och då tänker jag i det här fallet, när man har barnet så otroligt nära sig, så ska man väl undvika det också.
Ja, man ska inte röka samtidigt som man bär barnet.
Man ska inte röka alls.
Nej, man ska inte röka alls.
Nej, det är det bästa.
Precis.
Ja. Ja, men vad mycket information, Ulrika, vi har fått av dig. Och som avslutning så kan vi väl lyfta fördelarna igen i en sammanfattning. Att det är otroligt mysigt. Barnet sover bättre. Beröringen gör att, och inte bara beröringen, anknytningen bidrar till ökat oxytocinflöde. Det gynnar amningen. Det stärker, det håller värmen, sa du. Det ökar friheten för mamma. Vad har vi sagt mer?
Att man förstår varandra i större utsträckning, så att man kan läsa av barnet i högre utsträckning.
Signalerna, se signaler. Vad vi hade i början där, jätteviktigt.
Och barnet kan lättare kommunicera också när det är i famnen.
Mycket bra information. Tack snälla du för att du gästade oss i Babys podcast, Ulrika.
Tack så mycket. Tack.
Du ska få hjälpa oss med lite, vad heter det, på Instagram och Facebook-sidor som vi kan hänvisa till.
Mm.
För att få mer information om hur man gör. Så att vi kan lägga ut det. Tipsa om vidare. Tack snälla du för att du gästade oss. Superbra information.
Tack så mycket.
Och ni där ute, ni kan ju, vi ska också, ni har också lyssnat till att Ulrika har skrivit en bok om att bära barn. Den kan ni köpa för att få mer information. Och lyssnar ni till snart igen. Vi har ju över 300 avsnitt som du kan scrolla igenom och lyssna till. Beroende på vad du har lust till just nu. Men tills vi hörs nästa gång, så ta väl hand om dig och ha det gott. Hej så länge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.